Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Hon är teologiedoktor i etik verksam vid Lunds universitet. Hon är också kulturskribent, föreläsare, debattör och så författare, där hon ofta i essäns form skrivit om allt från ondska till människans sexualitet. Men det var med boken Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva som hon slog igenom på bred front i början av år 2009. Det var en djupt personlig berättelse som gav gestalt åt de smärtsamma erfarenheter som kan drabba den som har en bipolär sjukdom. Boken har också dramatiserats och satts upp som monolog på flera av landets största teaterscener. Nu under våren ska hon också vara programledare för en tv-serie på SVT som handlar om just bipolär sjukdom. Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Ann Heberlein.
Så pröva och berätta om vädret.
Mm. Vädret är ju fantastiskt idag, måste man säga. Det är soligt och varmt. Och nästan vindstilla.
Yes.
Den har något smått paradisiskt över sig, innergården hemma hos Ann Heberlein i centrala Lund, där vi sitter i den intensiva majsolen som skiner fram mellan de blommande fruktträdens grenar. Lite längre bort kan man höra klockorna slå i den gamla domkyrkan från medeltiden, och medan katten långsamt tassar fram över gräsmattan och grannar kommer och går bakom oss, så gör vi oss redo för vårt samtal. Överallt omkring oss spirar naturen i den vackra vårdagens ljus. Och universitetsstaden Lund har visat upp sig från sin allra bästa sida. Anna är nyss omgående genom de smala gatorna, var det som att vandra genom ett vykort av ren sorglöshet. Ändå kom vi idag bland annat att prata om det som är svårt i livet. Döden, lidandet och destruktivitetens mörker. Men vi kommer också röra oss kring ett annat spår. Det handlar om det som är centrum för Ann Heberleins senaste bok som kom för någon månad sedan. Boken heter Gud, om vi ska talas vid du och jag måste jag vara helt ärlig. Och det är en rannsakan av den egna tron. Ett rop till en Gud som verkar så frånvarande, motsägelsefull och svårförståelig. En Gud som inte verkar ha något bra svar på frågan om varför ondskan existerar. Ja, det är en paradox som har plågat människor sedan urminnes tider. Varför behöver lidandet finnas i en värld som annars kan vara så vacker? Som här, just nu, en varm vårdag i Lund. Och den harmoniska känslan på innergården får mig att inleda samtalet med en fråga som jag inte hade planerat.
När jag är som allra lyckligast. Ja. Jag vet inte. Jag tyckte det var en svår fråga. Så sällan jag känner mig lycklig faktiskt. Det var ju ett tråkigt svar. När är jag som allra lyckligast? Nej, men jag är väl lycklig när jag har människor omkring mig som jag tycker mycket om. Mina barn. Mina vänner. Jag tror att jag är som allra lyckligast när jag är inbegripen i ett samtal som engagerar mig. Och det är jag ofta med mina söner och också med mina studenter faktiskt. Igår så diskuterade jag döden och dödens betydelse för hur vi värderar våra liv med mina studenter. Och det tyckte jag var en diskussion som engagerade både mig och mina studenter. där vi landade liksom i någon slags fråga kring om man fick välja, skulle man vilja leva i 10 år där man var tillfredsställd eller i 500 år där man hade tråkigt. Och det rådde lite skilda uppfattningar om det i salen faktiskt. Och det är ju en intressant fråga att fortsätta fundera över.
Vad skulle du välja själv då?
Alltså 10 tillfredsställda år framför 500 tråkiga år. Naturligtvis. För man har 500 tråkiga, så att ha tråkigt och vara otillfredsställd, det är ju fruktansvärt. Jag menar, då vill man ju dö. Och om man då dessutom skulle stå ut i 500 år att bära på någon slags dödslängtan, det låter ju helt fasansfullt. Men 10 tillfredsställda lyckliga år, ja, det låter väl som ett bra prospekt tycker jag. Men som sagt så var det ju då olika föreställningar om det bland mina studenter. Sen så landade vi då i att fundera kring, men vad händer då när vi har dött? Och då finns det ju en del av mina studenter som bär på religiösa föreställningar. Att det finns ju en fortsättning. Och då fick vi ju diskutera, ja, men vad innebär den fortsättningen? Och kommer vi då att uppstå? Och om vi gör det, uppstår vi då fysiskt? Och så var det då en som naturligtvis kom med den rimliga invändningen. Ja, men om alla människor har uppstått fysiskt alltid, det måste vara jävligt trångt i himmelriket vid det här laget. Alltså. Hur stort är det? Och då hamnar vi ju liksom någon slags också idé om evigheten och hur stor evigheten kan vara och så vidare. Så det var ett föreläsningspass som gick väldigt fort.
Vad tror du själv om uppståndelsen?
Jag har avfärdat idén om fysisk kroppslig uppståndelse för länge sedan. Faktiskt. Den tror jag inte på. Och jag hoppas verkligen att jag slipper min kropp efter döden. Alltså om man tänker sig att det faktiskt finns ett liv efter döden och att vi uppstår, så tänker jag mig att den uppståndelsen måste ju vara en uppståndelse där vi slipper våra brister och ofullkomligheter. Och kroppen är ju ett hinder för oss naturligtvis. För det är också i kroppen som smärta sitter. Och det är också kroppen är ofta ett hinder i mötet med andra människor. Därför vi värderar ju varandra genom det vi ser. Liksom. Och det vi ser är ju kroppen. Vi tänker, här där är en man, han ser ut på det sättet, eller där är en kvinna. Och vi istället för att titta kvinnan i ögonen, så tittar vi på hennes bröst till exempel. Alltså kroppen är väldigt ofta ett hinder, en gräns mellan människor i möten. Och slipper vi den så kan vi ju mötas som tänkande varelser istället.
Varför tror du den här dumma idén om att vi skulle födas in i kroppar? Vad tror du den dumma idén kommer ifrån?
Alltså kroppen är ju också praktisk naturligtvis. Och så som livet ser ut här och nu när vi vandrar på denna jord, så behöver vi ju kroppen. Kroppen är ett redskap, ett instrument för oss. Och det är befriande att tänka på kroppen på det sättet. Min dotter som fyller 13 snart, hon är hästflicka, hästtjej precis som jag var. Och det är jag väldigt glad av att hon är. Hon tillbringar väldigt mycket tid i stallet och med sin häst och med fysiskt arbete. Och det är en befrielse att vara i ett stall, tyckte jag när jag var flicka. Och det upplever jag att min dotter tycker också. Att i stallet och stallmiljön så är kroppen väldigt tydligt ett redskap. För det som räknas där, det är om man orkar bära handbalar och om man orkar köra skottkärran och hur man kan förflytta sin häst som ju faktiskt väger. Frodo, som vår ponny heter, sist vi var hos veterinären så vägde han 460 kilo. Och det är ganska mycket. 460 kilo är mycket för en späd flickkropp på knappt 40 kilo att betvinga. Men det ger självförtroende för den här späda flickan att faktiskt kunna hantera det. Och i den miljön så är inte kroppen någonting som andra människors blickar ska värdera. För som flicka och kvinna så lär man sig väldigt snabbt att kroppen är något som andra människor har rätt att värdera. Att tycka någonting om. Och det upplever jag väl att det i allt högre utsträckning även är för pojkar och unga män. Eller män och kvinnor liksom i alla åldrar. Att våra kroppar ska ständigt värderas. Våra kroppar är projekt som ska förbättras och förfinas. Inte nödvändigtvis för att vi ska må bättre, utan för att vi ska se bättre ut. Men i stallet så är det något som ska fungera. Och det är ett bra sätt att tänka om sin kropp på. Den ska fungera, den ska hjälpa mig liksom. Och det vill jag ge min dotter framförallt, den inställningen till sin kropp.
Vad tror du Gud tänkte då när han skapade kropparna?
Ja, jag tror att hon tänkte just det här att det är praktiskt. Att Gud försökte skapa oss på ett sätt så att vi skulle kunna fungera i världen och fungera tillsammans med varandra. Och vi behövde ju se ut på något sätt. Därmed så har jag ju funderat mycket på det här, varför vi nödvändigtvis skulle vara två kön. Alltså, det faktum att vi är två sorter gör ju att det finns finns möjlighet till en inbyggd hierarki naturligtvis. Men så hade det ju inte behövt vara. Det är vi som skapar hierarki och genom att värdera det ena som bättre än det andra. Om det är kön eller om det är etnicitet och så vidare. Att olikheter behöver ju inte vara detsamma som ojämlikhet, utan det är ju vi människor som har det här märkliga behovet att värdera hierarkiskt. Att sortera, för det är vi ju väldigt upptagna med.
Det finns en gammal egyptisk myt som säger att när världen skapades så klövs den samtidigt i två delar.
Mm.
Och den ena blev det manliga och det andra blev det kvinnliga. Och deras längtan tillbaka till varandra, det blev den fysiska verkligheten.
Mm.
Jag tänker att det där är liksom en ganska fin beskrivning av världen, samtidigt som den är väldigt smärtsam. För det betyder att allting är uppbyggt av en enorm längtan tillbaka till någonting.
Mm. Att det finns en saknad, menar du?
Mm, och att den genomsyrar allting. Men samtidigt så är det att det är den saknaden som gör att någonting blev till. För annars var det bara i vila och var som en sån här, någon evig punkt som bara svävade i ett tomrum och där hände aldrig någonting.
Mm.
Så att saknaden och kluvenheten behövde komma in i världen för att den överhuvudtaget skulle kunna finnas till.
Mm. Ja, alltså det är en vacker, det är en väldigt sorglig bild naturligtvis, att all vår strävan också föds ur saknad och ofullkomlighet i någon mening. Jag tänker att mycket av vår strävan föds ur en längtan tillbaka till det gudomliga, till ursprunget. Jag tror också att vår medvetenhet om döden är en väldigt stark drivkraft naturligtvis. Vilket också var en del av min diskussion med mina studenter igår. Att eftersom vi vet att våra liv är ändliga, vi vet att vi kommer att dö. Det är ju egentligen det enda vi vet om våra liv. Annars har vi ingen aning, och särskilt inte när man är så ung som mina studenter. De flesta är ju 20-årsåldern. De har ju fortfarande en massa val framför sig. De har inte valt yrkesbana än. De har inte valt partner. De har inte valt om de ska skaffa barn eller inte. Alla möjligheter finns kvar på något sätt. Det enda de med säkerhet vet är att de faktiskt kommer att dö. De vet ju inte när naturligtvis, men de kommer att dö, att det kommer att ta slut. Och den insikten gör att vi måste ta vara på det vi har. Hade vi levt i evighet så hade vi hanterat vårt liv på ett annat sätt, tror jag.
Hur stark är din egen dödsmedvetenhet?
Ja, jag skulle säga att den är väldigt stark. Jag är nog väldigt upptagen av döden. Jag har ju skrivit väldigt mycket om döden. Och har också tillsammans med min vän och kollega Katarina Stenqvist, som var professor i religionsfilosofi och som tyvärr dog för ganska exakt ett år sedan, så hade jag under ett par år en masterskurs på universitetet med det lite putslustiga namnet Döden, vinst eller förlust. Det var Katarina som hittade på det namnet. Och det var en kurs som sträcktes över en halv termin där vi vände och vred på döden och en massa olika perspektiv, etiska, existentiella, religionsfilosofiska. Där vi hanterade sånt som dödsstraff, abortfrågan, aktiv dödshjälp, men också just alltså, döden som en förutsättning för alla religioner egentligen och föreställningar kring livet efter detta i världsreligionen och så vidare. Och sen är det ju klart, döden är ju någonting som jag tänker på också privat. Alltså både som en befrielse och som en utväg ganska ofta. Men också någonting som skrämmer mig. Och sen är det klart att ju äldre man blir, desto desto mer medveten om döden blir, inte, man ska inte gömma sig bakom den här man, blir jag. Så är det ju. Och det handlar ju också om att, ja, jag ser att mina föräldrar blir skröpligare och också just det här som nu att Katarina är borta och att människor omkring mig blir sjuka och dör. Så är det ju. Jag menar, när man var 20-22 var det inte så ofta någon nära vän dog, men det är ju inte fullt så ovanligt när man är 45 som jag är nu, att människor faktiskt dör.
Vad är det som skrämmer dig då?
Med döden? Alltså det som skrämmer mig är väl ovissheten. Och naturligtvis också att förlora de som jag älskar. För det gör jag ju. När man dör så mister man ju kontakten med alla de som finns kvar. Och det är väl det värsta. Att lämna.
Det finns ju en djup paradox i det här med döden. Och jag känner själv att jag liksom... Jag vet inte, om jag tittar bak på mitt liv så har jag nog funderat på det här sen kanske 5-årsåldern.
Mm.
Och sen så, det har inte varit så medvetet, men det har bara blivit så att liksom döden varit en stor fråga. Hade ju till och med ett radioprogram som hette Livet och döden.
Mm.
Där det var ett bärande tema. Men när man går in i frågan så finns det ju dels en stor skräck som för mig själv inte gått över. Ibland så tror jag att det har gått över. Så tänker jag sådär, åh, nu har det där dödsrädslan gått över. Tänk, det behövdes bara att man dök djupt ner i frågan så försvann det. Men det stämmer faktiskt inte riktigt. Utan det är snarare så att den har inte förträngts utan förpackats i någon typ av tryckt bygge. Så att den inte är alarmerande på det där aktiva sättet. Men samtidigt, och det här är ju ett spår som du har varit inne på många gånger i olika texter. Och det är ju att när man kommer nära döden och den frågan så blir ju allting också väldigt levande.
Mm.
Och allting kan till och med bli vackert. Och naturen kan bli vacker och livet kan bli vackert. Mm. Och allting blir extremt meningsfullt. Så det är som någon typ av eld som liksom både kan lysa upp och bränna sönder och samtidigt.
Jo, men så är det. Jag vet inte om du är intresserad av Jaspers och hans gränssituationer. Carl Jaspers är ju en av de kontinentala, till de kontinentala filosofiska skolan. Och han, döden är ju en av de tydliga gränssituationerna. Och han skriver precis det som du säger. Att i närheten av gränssituationerna, döden är en sådan, födelsen en annan och sexualiteten då en tredje. Att det är där som vi på riktigt liksom känner intensiteten i livet. Och där vi faktiskt på allvar förstår vad det är att vara människa. Och det är ju någonting brusande i att befinna sig i närheten av döden. Jag har ju gjort ett par självmordsförsök. Och jag har varit nära att dö ett par gånger. Och det är ju inte så enkelt som att jag sen då när jag helt uppenbart inte har dött har liksom vaknat på MIVA då, medicinens intensiv, och känt en enorm tacksamhet över att jag har överlevt, utan jag har istället varit väldigt arg över att jag inte har fått dö. Att jag har blivit hindrad, så att säga. Men den där ilskan har ju sen förbytts så småningom i en tacksamhet. Så det finns ju någonting i det, att man faktiskt förstår att jag hade kunnat vara bort, att jag hade kunnat missa allt det här. Så jag är väldigt fascinerad av Jaspers tänkande och tror att jag någonstans på djupet har förstått vad han menar faktiskt. Men det är väl också lite, eller mycket ledsen av att jag själv behöver det för att ibland förstå varför jag lever.
Men jag tänker så här då. Ta någonting som kristendomen som du sysslat så mycket på med. Mm. Det har ju, den religionen har ju det här i centrum. Och inte bara som en liten bisats, utan att någon som då ska vara eller är Guds son ska spikas upp, blöda, få en lans i sidan, plågas.
Få Och dö.
Och dö.
Mm.
Och när det sker så blir hela världen levande på lång sikt.
Det är sant. Alltså där föds ju någonting ur hans död. Och lidandet ska vi inte glömma.
Nej.
Att lidandet är också centralt där. Och lidandet är förknippat med döden. Men jag tror att alltså det är ju en metafor för en massa saker i livet. Att ibland måste man tillåta saker, relationer, illusioner, idéer dö på riktigt för att något nytt ska kunna växa. För att något nytt ska kunna börja. Och det där är ju oerhört smärtsamt naturligtvis. Det gör ju ont. Men den cykeln finns ju i människors liv. Att man måste i någon överförd mening dö ett par gånger för att kunna börja om. Och det är ju inte alla som vågar det.
För det är egentligen bara då, om man går ner i underjorden på något sätt, det är väl egentligen bara då som man kan förändras på djupet?
Ja, jag tror det, att jag tror att man måste ner i underjorden för att komma upp i ljuset igen. Sen är ju risken med den naturligtvis att man fastnar där, att man aldrig hittar upp igen. Och det är ju otäckt. Men det är ju alltså just det här att faktiskt låta saker dö eller aktivt ta död på saker. Det är ju skrämmande. För vad händer om man inte... Om det ur den döden inte uppstår någonting. För det finns ju inte några garantier för det. Och det där tror jag är någon slags överläggningar som vi ändå har med oss själva. För det handlar ju om sånt som att till exempel lämna en lång relation. Eller lämna en idé som har varit väldigt viktig för oss. Lämna en religiös åskådning till exempel. Byta karriär eller vad det nu kan. Alltså allt det där som vi måste göra ibland i livet. Att lämna det som är tryggt helt enkelt. För att kanske vinna något på det. Men vi har inga garantier för att vi kommer att vinna någonting. Att det kommer att bli bra. Ibland går det ju åt helvete. Och då kanske vi landar i insikten att det var ändå bättre innan. Och vad gör jag nu? Nu står jag här i spillror.
Vilken är den största, sen du var liten och stod i stallet fram tills idag, vilken är den största förändringen som har skett i ditt liv? Utifrån de här olika nedstigningarna i underjorden och mötet med döden.
Den största förändringen som har skett i mitt liv?
Mm.
Det där är väldigt intressant. Jag har ju funderat särskilt i den boken som heter Ett gott liv, så har jag funderat väldigt mycket på det här hur man berättar sitt eget liv. För det gör man, det kan man ju bara göra i efterhand på något vis när man i någon mening vet hur det blev. Det där funderar jag på varje gång när jag lyssnar på sommarpratarna. För är man operasångerska nu så kommer man ju ihåg hur man stod med ett hopprep och sjöng. Då kommer man inte ihåg att man också samtidigt trixade med fotboll. För då tycker man inte att det är signifikant längre, eller hur? Utan det är det som bekräftar den jag är idag som var signifikant. Och det är inte sagt att det var det. Men alltså den största förändringen i min liv, det handlar väl om den klassresa som jag ändå har gjort. Så den största förändringen i mitt liv, det handlar om min utbildning. Att jag faktiskt är den första i min släkt som har läst på universitetet. Att jag gjorde det valet. Att jag gick på komvux. Att jag inte arbetade som undersköterska, utan att jag valde att gå på komvux och läsa upp mina gymnasiebetyg och började läsa sociologi. Det var det första jag läste på universitetet, och sen började läsa teologi och filosofi. Att jag vågade det. Att jag vågade någonting som inte var en praktisk och ordentlig utbildning, utan att jag läste någonting som var osäkert och otryggt. Och det är ju inte liksom en dramatisk vändpunkt såklart, utan det är ju någonting som pågick under många år. När jag började läsa så tänkte jag att jag först skulle bli socionom, för det var ju ändå en ordentlig utbildning. Så. Och då hade jag på egen hand börjat besöka gudstjänster. Första gången jag var med i en hel gudstjänst var jag hade precis fyllt 20 tror jag, när jag besökte en gudstjänst själv första gången. Och sen så träffade jag min blivande man som är pappa till mina tre barn. Som jag nu är skild från. Och då läste han teologi och skulle bli präst. Och då blev det ju lättare för då gick vi ju tillsammans i kyrkan och så. Och sen så tänkte jag att nej, men jag läser ett år teologi. Jag ger mig själv den presenten på något vis. Att läsa någonting bara för att jag tycker det är intressant. Men sen går jag tillbaka och ska jag läsa på socialhögskolan. Och så kanske jag blir diakon då. För att jag vill ändå jobba i kyrkan på något vis. Men så trivdes jag. Väldigt bra med att läsa teologi och fortsatte med det. Och tänkte att jag skulle bli präst. Sen blev det ju inte så utan jag skrev ett examensarbete som jag fick mycket beröm för och min handledare ville att jag skulle söka forskarutbildning. Och så blev det så istället. Och det är ju den stora förändringen i mitt liv. Men det är ju en förändring som pågick under många år naturligtvis. Det är där att mitt liv tog en annan riktning än vad jag föreställde mig när jag växte upp. Alltså jag visste inte att det fanns människor som jobbade med sånt som jag jobbar med idag. Att det fanns människor som faktiskt kunde försörja sig på att tänka. För det är egentligen det som är den huvudsakliga sysselsättningen för mig. Att jag tänker. Jag tänker och sen pratar jag eller skriver.
Men för att komma fram till det, till det beslutet som ledde till den banan, krävdes det då någon typ av död och uppståndelse?
Ja, alltså jag tror att den lilla flickan som jag var och min bakgrund har ju någon mening dött. Och det är ju den sorg som jag tror att alla klassresenärer bär på. Att jag har ju lämnat mitt ursprung och kan aldrig återvända. Och jag är ju en förrädare. Och det där tror inte jag, alltså det förstår ju inte människor som är kvar i sin klass liksom, eller om man kommer ur medelklass och har klättrat en liten bit. Därför att mina föräldrar är inte stolta över mig. För det tror ju människor att dina föräldrar måste vara så stolta över det. Tänk att du har läst på universitetet och att du har en doktorsexamen, att du skriver böcker. Nej, de är inte dugg stolta över mig. De förstår inte varför deras liv inte dög för mig. Varför skulle jag göra något annat? Varför kunde inte jag stanna i Svedala och flytta in i ett radhus och jobba på ålderdomshemmet som undersköterska och gifta mig med liksom en snubbe från byn som spelar i korplaget? Varför tror jag att jag är så jävla märkvärdig? Så när vi firar jul och det är födelsedag och annat så är ju jag alltid den som är misslyckad. Jag är inte lyckad i min släkt utan jag är misslyckad. Jag är den som har svikit. Och det där är väldigt, väldigt svårt att kommunicera liksom till mina medelklassvänner. Eller liksom, de förstår inte det. Att de tycker men du är ju så duktig, du är så lyckad. De måste vara jättestolta. Men det är de verkligen inte. De tycker bara att jag har svikit. Och det är sorgligt.
Vad var det då för kraft som... Eller så här... Vad var det som fick dig att lämna Svedala då?
Det har jag funderat på väldigt mycket själv också. Så vad var det som fick mig att ta det steget? Någon sorts drivkraft måste jag ju ha haft. För att jag var ju inte... Jag har aldrig varit en duktig flicka. Liksom. Alltså när jag slutade nian så hade jag ettor och femmor. Jag hade ettor i kanske 4-5 ämnen, så hade jag femmor de andra. Och jag ledde liksom skolkningsstatistiken. Jag kom in på gymnasiet såklart. Men hela gymnasietiden så var jag rätt så... Jag var ätstörd, jag var anorektisk och skolkade väldigt mycket då också. Så jag satt väldigt mycket på stadsbiblioteket i Malmö och läste sådana böcker som man gör när man går i gymnasiet. Det var väldigt mycket Hesse och Kafka och Camus och sånt. Så när jag slutade gymnasiet så saknade jag betyg i tre ämnen. Så jag kunde ju inte... Jag kom inte in, jag kunde inte börja läsa på universitetet då, och det var liksom också rätt uteslutet för mig. Det var ingen som hade gjort det i min släkt, så att jag började jobba som vårdbiträde, precis som min mamma. Och sen så blev jag våldtagen. Och efter det så gjorde jag ett rätt allvarligt självmordsförsök och var inlagd rätt länge. Och var sjukskriven ganska länge. Och efter det så hamnade liksom hela den här rehabiliteringscirkusen. Och fick då just en undersköterskeutbildning. För det var det som man tänkte att jag skulle klara av. Så jag har en undersköterskeutbildning. Och sen jobbade jag inom vården ett tag. Men så på något vis så kände jag väl det efter ett tag liksom som undersköterska. När jag började redan som knappt 20 för ont i ryggen. Och att så här kan inte mitt liv se ut. Och då jobbade jag på Värnhems sjukhus på dagarna. Och så gick jag på komvux på kvällarna och läste in de här tre ämnena som jag inte hade betyg i. Så det var väl ändå någon slags överlevnadsinstinkt någonstans som gjorde att jag till slut fick gymnasiebetyg och började läsa. Och då hade jag faktiskt också, jag blev gravid när jag var ganska ung. Jag skulle fylla 22 när jag blev gravid med Johannes, som min äldste son heter. Då hade jag ju träffat denna man som skulle bli präst. Så jag blev gravid när vi hade känt varandra i... Jag gjorde ett positivt graviditetstest när vi hade känt varandra i 3 veckor. Så det gick väldigt fort.
Du lyssnar på 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Ann Heberlein. Vi tar nu en kort paus för reklam, men är alldeles strax tillbaka. Frågan om Gud intresserade henne redan som barn, men Ann Heberlein kallade sig då inte för troende. Det kom långt senare. Snarare var hon djupt kritisk och proklamerade på sin första konfirmationsundervisning att det där med religion inte var något för henne. Det var först i 20-årsåldern som hon började gå i kyrkan. Det var först då som religionen kom att spela en allt större del i hennes liv. och det är nu den tron, den egna tron som hon nagelfar i sin senaste bok. Första delen av boken består av något som skulle kunna ses som en anklagelseakt. Varför svarar du inte Gud? Vad vill du med din värld? Varför ger du dig inte till känna när jag behöver dig? Sen vänds perspektiven och Gud själv i egen hög gestalt, eller som här i Ann Heblangs text, i egen bekymrad och tyngd gestalt. Ja, här i den andra delen av boken är det Gud som faktiskt tar över pennan. Men under läsningen av Ann Heblangs bok väcks en tanke hos mig. En som jag först slår bort, men sen kommer tillbaka allt starkare. Det handlar om en förklaring. Det är en av bokens stora frågor. Den om varför ondskan finns.
Allting skulle vara så mycket enklare att förstå. Alltså allting i hela världen, i våra liv och i Guds medvetande, den stora planen. Allt det skulle vara så mycket enklare om djävulen verkligen fanns.
Mm, det har du helt rätt i.
För att, och det var min känsla när jag läste Guds svar då, i din bok. Att Gud där kanske inte ber om ursäkt, men erkänner på något sätt att vissa saker har blivit fel. Men
ja. Visst är det lite stort.
Jo, men samtidigt så här, jag håller med. De funderingarna som du har i den boken, de liknar faktiskt mina egna funderingar väldigt mycket. Det brukar ju heta så där nu för tiden att man tvivlar och det är fint att tvivla och man är en sökare. Men om jag ska vara ärlig så att världen på något sätt är mer än vad vi tror att den är. Att den på något sätt är besjälad med någonting som vi inte riktigt kan få grepp om till vardags. Det har jag egentligen aldrig tvivlat på. Men däremot så har jag ofta, precis som du gör, ställt frågan varför? Varför ska det här finnas? Alltså om Gud nu skapar världen, jag har inget problem med att se världen som skapad av en gudom som är bortom språket eller är jätteenkel eller vad som helst. Men varför? Och varför på det här sättet? Och är inte hela världen felkalibrerad? Ibland så kan jag få en känsla av att Gud gör någon typ av bygge där i urtidernas urtid med Eden. Men så är det antingen på två sätt. Antingen är det ett experiment som går fel. Skapelsen är liksom felkalibrerad från början och därför så börjar världen skena. Eller så vill Gud att ondskan ska finnas faktiskt.
Mm.
Och ormen och syndafallet är sanktionerat av Gud. Och Gud kan inte riktigt säga det här, för det blir liksom för, det blir för knepigt. Och kyrkan är också svårt att säga det. Men ondskan måste finnas där. Det bara är så. Men här skulle jag själv faktiskt vilja... För mig är det här den stora frågan, inte om Gud finns eller inte. Det tycker jag. Det funderar
jag
inte.
Nej, men som du förstår så det är ju, jag har ju samma utgångspunkt som du, att för mig är inte heller frågan den om Guds existens. För mig är det också, det är min självklara utgångspunkt att Gud existerar och Gud har skapat världen och mig och allt annat som finns här. Utan min fråga är ju, den tangerar ju det, eller det är ju en del av din fråga, så vem är Gud? Och det handlar ju om det som du säger, för att jag ser ju precis det som du säger, att ja men, nej, världen är faktiskt inte helt genom Gud. Men om då Gud har skapat världen, varför gjorde Gud så här? Alltså vad vill Gud då? Vad är Guds avsikt? För det är klart liksom att ormen och äpplet och synden och ondskan fanns ju nedlagt i skapelsen från början. Att det kan inte Gud frikänna sig från. Det där visste Gud. Gud visste att Eva inte skulle kunna låta bli. Det där är ju bara skitsnack, så förklara det nu. Vad är du för en ondskefull typ liksom? Vad ville du? Liksom, fram med sanningen nu. Leker du bara med oss? Och för mig blir det ju då en fråga om egenskaper. Vad det här är för en märklig joker. Liksom, vad är det för en psykopatgud? Och då blir ju frågan för mig, liksom, men vill jag tillhöra den här guden då? Vill jag älska den här guden? Vill jag det? Har jag något val? Om Gud nu är min förälder, alltså kan jag någonsin lämna Gud? Och då hamnar ju det som jag kallar Stockholmssyndromet. Att jag sitter ju ändå fast där och liksom... Och jag kan ju, ja, jag håller med i det, att det hade varit mycket, mycket enklare om djävulen hade funnits. För då hade det inte varit Guds fel.
Men han kanske finns då?
Ja, djävulen är ett sånt projekt som jag väldigt gärna vill ta tag i.
För det intressanta med djävulen är ju att... För jag har också tänkt ganska mycket på honom, om man får kalla honom för just honom. Men det vill säga djävulen. Mm. Att han är ju alltid förklädd. Alltså det är ju lögnens herre.
Mm.
Så att den här djävulen som finns i kyrkomålningarna och i en typ av kristen... viss typ av kristen litteratur. Mm. Den djävulen behöver man inte vara så rädd för. Nej. För den, om han skulle komma klädd så på gatan här, så skulle man ju springa. Liksom vända sig om och springa direkt.
Ja, då varnar han ju.
Ja, exakt. Ja, det är ju den sämsta förklädnaden. Om han inte bara vill liksom dyka upp mitt i natten under varje timme och skrämma livet ur folk. Ja. Men det tror jag att han
syns... Det är lite läskigt.
Ja, det är ju förstås läskigt. Men jag tror att hans förklädnad till vardags är... mycket mer tilltalande.
Mm.
Att han viskar saker om enkla vägar. Han kanske stärker någon typ av högmod.
Mm.
Han säger att, men jag vill bara gott.
Mm. Mm.
Men för att vi ska kunna göra det goda så måste det här ske. Du måste offra det där. Du kanske måste göra det här, men du vet ju att jag vill ju bara gott.
Ja, men alltså den listiga djävulen är ju mycket värre. Den som Kant talar om, liksom när Kant talar om demonisk ondska. Alltså rädsla talar han ju. Rädsla, ett överdrivet behov att försvara sig själv. Alltså just den där demoniska ondskan. För Kant menar ju att vi ska drivas av den goda viljan. Men det finns ju ingen ond vilja i Kants värld. Utan det är ju just fegheten, rädslan och det här överdrivna behovet av att försvara sig själv och sitt eget. Att det är ju där då ondskan kommer in i världen. Det kan man tänka sig att det skulle vara djävulens verk. Som viskar, som du säger, just viskar i vårt öra.
Har du hört?
Som lockar oss.
Har du hört djävulen viska?
Jag hävdar ju det i några av mina böcker. Och det är väl en metafor för någonting naturligtvis.
Vad säger han då?
Nej, men alltså liksom för mig när jag skriver det här att höra djävulen viska, så handlar det ju om, jag skriver det i min senaste bok och i några andra böcker. Och det handlar ju det liksom om... En av mina väninnor, Sofia, hon brukar säga att du är din egen värsta fiende. Och det tror jag hon har rätt i. För att jag hamnar ofta i liksom föreställning om att jag är värdelös. Att jag inte är värd att älska, handlar det väldigt mycket om. Och det där är ju liksom någonting som djävulen intalar mig. Därför att jag har en alldeles för stark dragning åt det destruktiva. Och när man känner att man inte är värd att älska, då hamnar man ju ofta i väldigt destruktiva mönster. Där jag också söker mig till destruktiva sammanhang och destruktiva människor. Där jag vet att det här kommer aldrig någonsin att bli bra, men vad fan liksom, det är ju ändå dåligt så. Ja, men vi kör på ett tag till liksom, ända tills det går riktigt åt helvete. Och det är ju en brist på självrespekt naturligtvis, en brist på självbevarelsedrift som inte är bra. Så djävulen blev ju djävulen blev en symbol för någonting. Och det där är ju, det är ju en väldigt luthersk bild också som är hämtad från Paulus. Alltså Luther är ju väldigt influerad av Paulus. Alltså det här med simul justus et peccator och Luthers bild också av att det inom varje människa pågår en kamp mellan ont och gott. För han har ju en väldigt dualistisk bild av världen, att i världen utkämpas hela tiden en strid mellan ont och gott. Och det gör det inom varje människa. Och det handlar inte bara om att utkämpas en strid inom oss att göra ont och gott. Utan det handlar om vår bild av oss själva också. Alltså, vem är jag? Och det handlar inte om ifall jag är ond och god. Utan det handlar också om min bild av mig själv. Att hur behandlar jag mig själv? Gör jag gott eller ont mot mig själv? Vad väljer jag nu att använda min tid till? Och hur väljer jag att se på mig själv? Vem jag är och vad jag är värd på olika sätt.
Men det kanske är så att vi är slagfält för olika krafter.
Ja, jag tror det. Mm. Det tror jag att vi är faktiskt. Det tror jag att många människor upplever. Det är väl därför som många människor springer på terapi och går på yoga eller springer maraton. Alltså allt det där, väldigt mycket av det där handlar om att betvinga massa negativa krafter och tankar och idéer om sig själv och sitt liv. Att få sig själv på rätt köl i någon mening.
För att det finns ju också en väldig lockelse i det destruktiva. Jag menar, det finns ju en laddning i det. Det finns... Men när du skrev i någon artikel för några månader sedan om extasen.
Mm.
Alltså, det finns ju en typ av destruktiv extas också. Där vi kanske lär känna både varandra och oss själva.
Mm. Jo, men det finns ju också i vår kultur, alltså det finns ju en dyrkan och en kult kring det destruktiva. Där jag, när man kan ju tänka kring figurer. Vi har ju ett behov av att någon bär det destruktiva också. Det finns ju destruktiva hjältar som Jim Morrison eller Amy Winehouse eller en massa levande människor också som jag inte behöver sitta och rabbla upp här. Ja, men Olle Ljungström. Alltså, vi har ett behov av de här människorna som är trasiga och destruktiva som får bära det såriga. Medan då den stora massan fortsätter leva sina trygga liv och så kan man projicera på dem på något sätt. Att det finns just kulten av destruktiviteten.
Du som varit så öppen med ditt liv, har du känt att du har fått bära sådana projektioner?
Ja, det har jag gjort. Absolut. Jo, men att jag har liksom ändå blivit någonstans en bild av den trasiga kvinnan. För det är klart att jag har funderat över... Jag är ju mest av allt såklart stolt över att min bok Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva har sålt så enormt mycket. Och tycker att det har blivit en väldigt fin dramatisering av den. Den har gått på Dramaten i 3 säsonger. Och den ska nu bli film och så vidare. Men jag har ju klart funderat över vad är det som gör att så många människor läser den och går och ser på den och vad är lockelsen i den. Och det handlar ju nog delvis om det. Och sen så är det klart att jag känner det också i mötet med människor, att det finns ju en idé om mig innan man träffar mig som ju kanske inte jag alltid lever upp till det. Sådär. Och det ställer ju också till det för mig ibland. Eftersom det finns en föreställning om mig som ju inte är riktigt sann. Men det där är också det, jag hamnade i en diskussion om det med några vänner här om kvällen. Hela den här liksom, hela den här liksom trenden då som finns kring autofiktion och att berätta sitt jag och sitt liv. Då jag citerade Nietzsche som skriver någonstans att den som berättar allt berättar egentligen ingenting. Därför att vara väldigt transparent är också ett sätt att dölja sitt jag, naturligtvis. För man kan aldrig berätta allting. Men att vara väldigt öppen med sig själv är också ett sätt att dölja sig. Och att göra att det finns inget att avslöja längre. Man blir som vatten, man blir som luft. Liksom man blir osynlig i detta avslöjande. Ja, men också funderade liksom också kring det här att det var en av mina vänner som sa liksom att det du gör är ju egentligen en väldigt svensk tradition från Bergman och Norén snarare än en kvinnlig bekännelsetradition. Att det jag gör har väldigt lite att göra med sådana författare som Agneta Klingspor eller Birgitta Stenberg. Det är liksom inte där jag befinner mig. Jag har ingenting emot varken Birgitta Stenberg, en av mina hjältinnor, men det jag skriver inte i den traditionen. Men eftersom jag är kvinna så förknippas jag ju alltid med det. Alltså könet är så oerhört avgörande i hur vi tar emot och tolkar saker. Vilket jag kan tycka är lite banalt, om jag får uttrycka det så. Att man inte kan se bortom könet. Att de jag diskuterar med i mina texter, det är väldigt mycket manliga tänkare. Vilket ju kanske är en brist hos mig.
Jag tänker att i det här, om man lägger på en mytologisk nivå, mm, så tror jag att det finns ett kristet arv i det också.
Absolut.
Jag menar, det är ändå personsberättelsen är ju det stora lidandet.
Mm.
Och det är som att även om vi lever i ett ganska så sekulärt land, så är det som att det finns en sån törst efter de historierna.
Mm.
Att någon ska axla det där korset.
Mm.
Och i det kanske finns någon förhoppning om att man ska slippa det själv också.
Ja, jo, jag tror det var det jag är ute efter när jag talade om just ja, Winehouse och Morrison. Och jag tänker på Morrissey och sådär. Ja, det finns en törst efter lidandet och att kunna gå in i det lite säkert en stund bara. Att man sätter på sig sina hörlurar och lyssnar eller man läser en stund. Och så kan man gå in i någon annans lidande. Och sen kan man släppa det. Sen kan man gå tillbaka in i sitt eget liv på något vis. Det tror jag. Att det där är en väsentlig del av att vara människa. Att lida naturligtvis. Vi behöver de berättelserna. Och som du säger så lever vi ju i en väldigt sekulariserad tid där vi har tappat kontakten till den passionsberättelsen. Till de historierna. Kanske behöver vi något annat då. Samtidigt som, ja, det är klart att vi lever väldigt sekulariserat, men jag upplever nog när jag är ute och pratar att människor är oerhört intresserade av existentiella frågor, alltså meningsfrågan. Varför finns vi här? Vad är det vi ska göra med våra liv egentligen? Finns det något bortom det vi ser? Så det där behovet är ju konstant i mänskligheten. Vi kan inte leva utan att fundera över meningen. Det är så djupt nedlagt i människans natur att ställa sig den frågan. Sen kanske vi tror att vi kan leva bara med att intressera oss för köksrenoveringar och köpa tryffelpizza eller vad det nu den här stackars deckarförfattarinnan gjorde. Men för de flesta av oss så blir det ändå väldigt tomt. Att vi hamnar ändå i de där andra frågorna förr eller senare. Alltså det finns andra värden i livet än ekonomiska och estetiska. Det går inte att komma ifrån.
Gud kanske tyckte att du fungerar bättre som en sån här typ av präst än om du verkligen hade den här prästkragen och skulle stå i kyrkan varje söndag.
Mm.
Gud kanske tyckte att det här var en mer effektiv väg att välja ut dig att predika på detta sätt.
Ja, ja, alltså förkunna gör jag ju ändå. Det gör jag ju faktiskt. Själv önskar jag nu att jag hade valt på ett annat sätt, men nu är det ju som det.
Vilket sätt då?
Nej, men alltså jag önskar mig ofta en annan tillvaro. Det gör jag. En tillvaro helt utanför offentligheten faktiskt. Men ja. Man har det liv man har. Och de val man har gjort, de får man ju leva med. Såklart, det är ju som Sartre säger att existensen föregår essensen. Och liksom, med det menar han att alla de val vi gör i vår existens, det blir essensen, det blir våra liv. Och jag har gjort en mängd val som har gjort att jag befinner mig där jag är nu. Och de valen jag har gjort omöjliggör andra val på något sätt. Och då får man leva med det.
Thank you.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Ann Heberlein. Researcher, det är Hanna Engberg. Och mailadress till oss är 60minuter@expressen.se. På Twitter hittar ni oss under hashtaggen 60 minuter. Och så lite om musiken. Det var Kimiko Ishizaka som spelade ur Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Sen var det Brennan Kinsella som framförde en aria Bach på piano i ungefär mitten av programmet. Och så sist hade vi Ludwig van Beethovens första pianosonat i F-moll. Och då var det Daniel Wiesey som spelade.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.